Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fotbollskanalen on tour. Och om det var livat för en knapp vecka sedan efter Sveriges uppvisning mot Spanien, så är det något helt annat efter Grekland-Sverige. Det kändes som Ukraina-matchen ännu en gång. Sverige möter beskedligt motstånd och fixar inte det, eller vad känner du, Martin?
Ja, jag tycker de var sämre den här gången än vad de var mot Ukraina också. Nej, de tuggar aldrig igång riktigt. Som helhet så fungerar inte laget. Jag tycker liksom inte att det är någon som skämmer ut sig individuellt direkt, utan det bara klaffade inte. Det var dåligt.
Hur kände du, Sundberg, när slutsignalen gick?
Det är som det kändes nästan hela matchen, från Svanbergs första skott där som satt sig i stolpen, och sen så det här VAR-beslutet som tog en evighet innan det blev mål, och sen Viktor Claessons stolpträff också. Det ville sig ju inte igår.
Nej, det är klart att det var, ja, men man kan alltid säga om, tänk om Svanbergs första skott i stolpen eller Claessons skott i stolpen, eller på slutet när Forsberg hade det där skottet som gick i huvudet på en back. Å andra sidan, jag menar, hade inte Sverige haft Robin Olsen så hade det ju inte stannat vid två insläppta, och dessutom missade ju grekerna bland annat nicken tätt efter man hade tagit ledning med 1-0. Sen var ju VAR-beslutet fascinerande. Då samlades i princip alla grekiska avbytare uppe på vid pressen, för de ville se tv-kameror eller tv-bilderna, och de grekiska journalisterna var lika uppeldade som spelarna, så att det var en kollektiv och gemensam glädjeexplosion när 2-0 kom upp. Ja, det var lite speciellt.
Coronabubblan sprack.
Ah, de stod, det var en litet staket däremellan.
Hur var stämningen därefter?
Alltså, grekerna var ju magiskt glada, men från svenskt håll, jag gillar ändå att spelarna inte skilde på så mycket på underlag eller på domar eller någonting. Janne Andersson var ju däremot riktigt arg, som ni vet, från igår, de intervjuer han gjorde, men jag tyckte ändå spelarna var väldigt tydliga med att de var besvikna, de var inte tillräckligt bra och så. Jag tror att de känner att de sabbade ett jätteläge här. Nu var ju detta kanske den svåraste matchen av matcherna man hade kvar. Men att man, ja, bara en poäng hade ju betytt rätt mycket.
Det var ju så mycket mer tryck i grekerna ju. Det var liksom... Det var lamt från svenskt håll,
ja.
Och jämförelse med grekerna. Liksom.
Nej, men jag håller med. Å andra sidan har vi pratat om det här att möta ett lag som var så nedtryckta som de var. Och jag menar, EM-hjälten Zagorakis hoppade av bara några timmar för som förbundsordförande. Det är klart att det var skakigt, och man såg att de firade till och med målet med Fanchip, förbundskaptenen. Så att de lyckades väl på något sätt resa sig, men mycket är ju att Sverige var för dåliga. Vår gamla elitspelare, vad är din analys, Sundberg? Vad var det som brast?
Nej, jag vet inte riktigt, det är svårt att säga. Det var väl alla som brast egentligen. Det var väl ingen som fick till det så som det var mot Spanien. Och Isak och Kulusevski, så heta de var mot Spanien, och liksom hotade det nästan hela tiden och dominerade med deras backar. De kom ju inte till någonting här mot en mur där bak som de hade i Grekland. jag vet inte, det var väl inte mycket som funkade liksom. Det måste vara det var inget högt bolltempo, det var ingen riktig rörelse och det flöt inte på, va?
Nej. Verkligen inte. Vi underkände ju egentligen faktiskt bara en spelare, Mattias Johansson. Vi hade ju lite diskussioner efteråt. Jag vet att kvällstidningarna underkände lite fler. Känner ni att vi hamnade lite snett i betygen? Nu ska man ju säga att det sätter man ju liksom tajt på slutsignaler och man väger fram och tillbaka. Hur känner du, Martin? Var det något vi var för snälla med?
Alltså det är klart att det går att diskutera om exempelvis Filip Hellander ska ha en etta samtidigt. Alltså, som jag var inne på innan, jag tycker liksom inte att det är någon som totalt fallerar. Det är liksom inga supermisstag. Det är relativt små marginalen då i de olika situationerna. Jag tycker snarare att det är helheten som inte funkade. Och man kan väl säga som så, vi var väl lite hårdare i våra betyg efter Spanien-matchen, gav inte lika många femmor exempelvis. Och så var vi kanske lite snällare då den här gången. Så att jag vet inte, vi kanske svävar inte iväg lika mycket. Och vi kanske heller inte sågar lika mycket. Jag vet inte om vi hittar rätt balans eller om vi borde förändra oss.
Vad känner du, Sundberg? Är det något du känner att du ångrar?
Nej, ångrar vet jag inte. Men det är klart att man kan diskutera. Nu satte vi två år på båda mittbackarna och i båda anfallarna. Och där kan man ju diskutera. Nej, men Filip Hellander då som är olycklig på det avgörande målet. Lindelöf som räddas av Robin Olsson, han halkar. Och sen båda anfallarna som inte alls kommer till. Egentligen Alexander Isak då som han gjorde ett bra förarbete där innan Claessons stolpträff. Men sen så är det inte mycket de kommer till, någon av anfallarna. Det kan man ju diskutera, tycker jag.
Ja, och något som faktiskt ändå slår mig i efterhand är att jag nästan kan känna att Robin Olsen var uppe på en fyra, för jag menar, de räddningar han gör på slutet när han faktiskt håller Sverige i matchen när Sverige vräkte på framåt var ju sensationella. Jag menar, Sheffield United måste ju undra vad de, att vilken vinstlott de har gjort med tanke på att de har fått in honom. Otroligt vad han är bra alltså.
Tar man i om man snackar om topp 10, topp 15 i världen på honom, eller?
Jag tycker det är så väldigt svårt. Jag såg Pontus Jansson pratade om i podcasten Football's Coming Home om att han tyckte det var en av världens bästa målvakter. Jag tycker det är svårt att jämföra, men han är ju hög Europaklass. Jag hörde ju Hasse Back i studion som pratade om att han var förvånad att han inte får en bättre klubb och så. Och jag håller med om det, att det är någonting, det är konstigt, för han är ju fantastisk i landslaget. Jag menar, de senaste säsongerna, han har inte gjort många svaga insatser, snarare är det han som ofta har räddat.
Ett annat, får man nämna en annan positiv grej i all misär. Jesper Karlsson.
Ja, jag tyckte både han och Quaison var bra. Quaison gör ett mål också, men jag håller med om att det fanns ju lite positiva sidor där, det måste man säga. Och kul att se att de ändå skiftade och försökte på olika sätt. Jag menar, de kastade in, det kanske var lite sent, Isak Kiese Thelin och Max Danielsson när de ville vinna lite höjdbollar och spela lite enklare. Det kanske man hade velat ha ännu lite tidigare, och det går ju inte att komma ifrån eftersom det blev väldigt mycket snack, inte minst på sociala medier, hur ska Zlatan komma in i laget om han nu kommer tillbaka till oktober. Jag menar, snacka om att man hade velat ha Zlatan i en sån här match där man hade kunnat slå upp bollar och han hade vunnit dem, hållit in dem. Det var ju på något sätt det som inte varken Isak eller Kulusevski riktigt hanterade, att hålla i dem. Eller hur? Känner du inte det, Sundberg, att man hade velat ha någon som tog emot bollar och höll upp dem medan laget flyttade upp?
Jo, nej, verkligen. Danielsson var ju krigade på när han kom in, men det lite tidigare hade varit fint och kanske gjort om lite sådär, men det är lätt att säga efterhand också. Sådär.
Jag vet inte, är den för billig poäng att ta också just kring att de pålitliga gnuggarna kanske inte, eller att de saknas. Sebastian Larsson, Albin Ekdal var skadad, lite mer rutin, mycket lustig.
Ja, det är ju klart att det är lätt man faller tillbaka till det. Så Aftonbladets Micke Wagner som tätt efter slutsignal just twittrade om det. Marcus Berg, Sebastian Larsson och Micke Lustig hade behövt en sån här match. Och på något sätt så borde ändå de här spelarna kunna hantera det tillräckligt. Det är klart att Albin Ekdal, det känns ju som att något fattas centralt. Och jag vet inte, Kristoffer Olsson är ju inte så som han var tidigare. Alltså han är ju inte lika bra som han var under EM-kvalet, upplever jag. Det är någonting som har tappats och då blev det lite glapp centralt, upplevde jag. Men
han hade riktigt svårt i EM. Jag tycker typ andra halvlek kanske mot Ukraina när det liksom var färdigt nästan. Då spelade han upp sig lite grann och sen tyckte jag det var ett steg i rätt riktning mot Spanien här senast. Men nu var det ner i nivå igen. Hade det väldigt svårt i passningsspelet tycker jag.
Men om man säger så här då, efter ett generationsskifte, nu är det inte, jag vet att det inte är supermånga som har klivit ur startelvan från sista matchen i EM, men är det någonstans den här typen av bortamatchsmällar man får räkna med att ja, en nykomponerad trupp, om man säger så, går på, att man går på de här minorna och lär sig? Eller?
Ja, man får ju hoppas att de lär sig av det och på något sätt studsar tillbaka till oktober, för fortfarande är det ju inte helt kört på något sätt. Att, det är ju ändå så att tre segrar, Kosovo hemma, Grekland hemma och Georgien borta, det är ju inte omöjligt för det här laget. Tre segrar där, då räcker det med ett kryss i Spanien för att faktiskt vinna gruppen. Det är ju inte, alltså det utgångsläget är ju okej. Det måste man ju säga. Och det kan ju inte riktigt bli målskillnadsaffär. Det är ju som alltid i FIFA-tävlingar så är det målskillnad. UEFA-tävlingar är det inbördes. Så det kan ju inte, om Sverige skulle vinna de tre så kan det inte bli målskillnad. Däremot om man tappar ytterligare poäng, då kan det bli målskillnad om i det läget. Men det måste ändå ses som ett positivt läge och att man måste ändå kunna studsa tillbaka. Även om de här We Global Football, som är en av de många statistiksajter, nu har höjt Spanien. De har 88,18% möjlighet och Sverige är nere på 48,4. De har sjunkit ner rejält för att ta sig dit.
Det deppiga är väl att Sverige har bjudit in Grekland i fighten igen och att just matchen mot Grekland hemma på Friends Arena kan bli en rysare.
Mm. Jag håller med om det. Samtidigt så är väl Grekland, visst, det är ju så. Men man börjar ju hemma mot Kosovo och de två matcherna. Tar man inte tre poäng i två matcher mot Grekland, då kanske man inte ska till VM. Känner jag. Eller?
Nej, du har en poäng i det.
Nej, jag håller med.
Det är en annan sak som stack ut var att Emil Kraft flög ner matchdagen och när man pratade med folk kring landslaget så var det lite oklart om han hade blivit pappa eller ej. Och sen förstod man på Jan Anderssons intervju att han var inte med när han blev pappa, eller?
Ja, det verkade som att jag tolkade Janne som att han sa att
det verkar inte så.
Emil flög ner under morgonen och att de sen fick barn på eftermiddagen.
Ja, han fick ju nöja sig med ett inhopp och det kanske var rätt, samtidigt som jag tyckte Mattias Johansson, framförallt i första halvlek, hade han och Viktor Claesson väldigt svårt att hålla rent på sin kant, att det läckte väldigt mycket där. Men det är ju inte helt lätt kanske att komma in i en sån match. Jag vet inte, hur känner ni?
Sen var väl Tsimikas från Liverpool, var inte han planens bästa i princip? Han var vass, tycker jag.
Ja, det håller jag med. Det var han.
Och jag förlorar en hundring.
Nej, du förlorar en hundring. SVTs stjärnreporter bygger på sin redan digra kassa. Han drog in en hundring och där straffade han upp oss. Vi trodde ju alla på Danielsson. Kanske Janne Andersson som lurade oss när han spann loss på det här. Tror ni att han fintade oss? Att han byggde det i Sundberg och lurade bort dig där?
Han fintade upp mig på läktaren. Han var lite nervös, stjärnreporten, för jag skickade först över en hundring, swishade över igår förmiddags när jag förstod att det lutade åt Mattias Johansson. Sen efter det så kom ju rapporten om att Emil Kraft satt i luften och flög in, och då blev han ju nervös att han skulle behöva swisha tillbaka den hundringen. Så han var ju oerhört lättad när den officiella startelvan kom.
Ja, det förstår jag. Han ska ju vara kvar här på semester tillsammans med vår kollega Johan Talan. De förlustar sig några dagar Även för jag tror att Talan byter hotell för han tycker inte detta riktigt håller top notch stilen, så att det, och det kan jag hålla med om. Det här hotellet är lite som Olympiastadion, det är säkert byggt i eller renoverat i tidigt 2000-tal, sen har det inte hänt mycket. Det var tjock tv och på pressläktaren och liknande, det har inte hänt mycket sedan OS 2004, vilket är lite speciellt. Så att de förlustar sig i Aten medan vi andra drar hem lite senare idag helt enkelt. Vi har ju fått in lite reaktioner som jag tänkte att vi skulle gå igenom. Bland annat Simon mejlade oss alla och tyckte att Thomas Wilbacher sa något intressant i Toto Balotto här om veckan. Han tog upp det faktum att älvorna har slutat läcka, att det kan hänga ihop med att den som varit läckan lagt av i landslaget. Ligger det något i vad Wilbacher säger? Vad säger du Martin?
Nej, det är ju totalt felaktigt eftersom att de älvor som har kunnat läckas, alltså Spanien-matchen och Grekland-matchen, det var Jan Andersson som bekräftade älvan inför Uzbekistan redan dagen innan, så att den räknas ju inte. Men de både inför Spanien och Grekland så har ju Aftonbladet avslöjat elvan. Så att,
ja, det var Johan Flink i förra torsdagen och Linn Nordström nu, så att det är inte korrekt. Så att om det nu var en person så är i så fall den personen kvar i landslaget. Så att den teorin kan vi stänga. Johan är inne på att kan det vara så att media har en förmåga att ge Sverige för mycket beröm efter enskilda matcher när de presterat över förväntan, skapar orealistiska förväntningar hos oss fans, vilket leder till en enorm besvikelse efter förlusten nu mot Grekland eller Ukraina i sommar. Vi måste kanske inse att prestationen mot exempelvis Spanien eller 2-1-vinsten över Frankrike på Friends är ganska sällsynt. Vad säger ni? Är det vårat fel?
Nej. Det tycker jag. Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker väl att vi... jag vet inte, vad är det han far efter? Att vi, vad är det vi gör fel?
Nej, men vi är, och han har väl en poäng i att liksom ena dagen är det himmel, nästa dag är det helvete. Vi tog upp för 2-3 dagar sedan den krönika vår kollega Patrik Ekvall skrev, liksom att det kan vara snabbt tillbaka på botten, och han var ju spot on där, och han är väl inne på att vi på något sätt bygger upp landslaget, men jag tror inte att det påverkar spelarna, och om sen supportrar blir besvikna så ligger det, då får de ta ansvar för det snarare än att det ligger på media. Eller känner du annorlunda Martin?
Nej, och sen hyllningarna efter Spanien-matchen var ju rättmätiga. Jan Andersson var ju själv inne på att det var topp 3 insats under hans förbundskaptens tid. Och
det är svårt att skriva något annat efter den matchen, känner jag.
Ja, och de har väl betalt för att vara professionella och klara av att hantera den här typen av svängningar. Sen är det ju bara att inse att gång efter gång så upprepar sig den här typen av scenarion. Att man åker dit på en baksmälla.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har fått mejl av både MP och Gustav. De är kritiska till Jan Anderssons och Peter Wettergrens coachning. MP skriver: riktig risig coaching av Janne Peter när Svanberg går ut. Alla de rockarna kastar omkull all struktur trots att Sverige bara behöver göra ett mål att få ett viktigt oavgjort resultat. Detta skrivet vid ställning 1-0 i 75. Och Gustav skriver: varför byter man ut Svanberg när han varit så bra? Varför inte Koffe? Tycker han ofta springer och gömmer sig bakom greker och säger omöjligt att passa. Vad är det jag missar, eller är han Jannes kälgris? Hans en var inte heller så given att gå före. Hur ser ni på Svanberg och bytet av honom? Var det rätt att han fick gå av? Vad säger du Sundberg?
Jag tror att han värderar att Kristoffer Olsson är bättre defensivt när han ville satsa lite mer framåt och spela med Forsberg där inne, och jag tror att det var det som föll på att Svanberg åkte ut. Men jag håller med att så här, Svanberg skapade ju lite framåt i alla fall. Både själv och några passningar som han slog genom deras lagdelar framåt. Så, där, så att det är klart man kunde egentligen kanske chansa. Att om man nu skulle chansa så kunde man ha kanske haft kvar honom.
Ja, han drog ju till faktiskt med ett skott i stolpen och ett annat snyggt distansskott. Och Pelle är lite irriterad på oss att er skala på betyg i den matchen så borde ingen spelare ha mer än underkänd förutom Robin. Han menar väl att alla ska vara underkända förutom Robin som var knappt okej. Okay. Det funkar inte att tokhöja spelare efter Spanien och sedan dissa dem efter. Sämst i Sverige var Lindelöf, står att han har tufft i Manchester United. Men dessa killar är välbetalda så släpp den typiska svenska PK-agendan. Ah, jag håller inte riktigt med honom. Är det någon av er som känner att han har någon poäng i att vi är några slags svensk PK-anda?
Nej, men alltså, även om insatsen var dålig så är det inte så att Sverige är mil ifrån att få med sig ett resultat. Man kan alltid ta upp om, men det hade ju inte varit helt sjukt om Svanbergs skott hade gått in, eller det hade inte varit helt sjukt om Viktor Claessons skott hade gått in. Ja, hade Sverige fått med sig ett kryss eller en seger här, ja, då kanske inte, alltså, då hade ju inte våra betyg flugit i taket för det. Men då kanske man inte heller ska slakta hela laget för att det blir en uddamålsförlust på bortaplan. Så tänker jag.
Ja, håller med dig. Jonathan undrar om den plötsliga enorma inströmmen av grekisk publik under hela första halvlek. Han undrar, körde de fri entré från matchfart eller gjorde de som Qatar gjorde under handbolls-VM där de betalade arbetare från gatan för att gå in och sätta sig och agera publik? Han menar att det var enorm skillnad och han har korrekt. Och det uppgifterna jag fick var att man hade bara egentligen ett insläpp öppet så att det var över 100 meters kö tätt för avspark. Så jag tror att det borde på det att man har liksom dratt ner. Man kan lugnt säga att allt var nedskalat på den oerhört kaotiska grekiska Olympiastadion. Det är väldigt speciellt. Och Jonathan har dessutom en extra fråga. Fanns det tzatziki på pressfikan? Nej, jag kan säga att pressfikan fanns inte. Och jag tog rygg på Åke Unger som är en riktig Mr. Fixit. Han ringde in och beställde käk till arenan. Jag tänkte att jag behöver banta lite så jag höll igen. Men forcerade mig in i VIP-loungen och drog med mig två koppar kaffe. Det var pressfikan.
Märktes det liksom att det är ett landslag som är lite på dekis och inte så populärt och att det är ett stökigt förbund? Jag menar, förbundsordföranden som lämnade nu, Zagorakis, skulle inte ens titta på matchen.
Nej, det märktes. Sen får man väl ändå säga att de liksom taggade till de 6-7 tusen som jag gissar att det var. De taggade ju till efterhand att det gick bra, men jag menar, annars har ju hela vistelsen här kännetecknat av att landslaget är på dekis och så spelar de då på den här Olympiastadion som kändes som att folk har knappt varit där, eller i varje fall de har inte lagt några pengar på underhåll sen jag var där 2004 och bevakade svenska friidrotts framgång.
Men hur var det med det här? Jag och Martin fick ju inte åka på grund av att vi fick lov att komma in i landet men inte på arenan för vi inte tagit våra andra dos ännu. Hade de varit stenkollar eller?
Vad tror du själv? Är grekiskt?
Nej, kanske inte.
Det är klart det inte var. Utan det var ingen koll överhuvudtaget. Nej, det är rätt fascinerande. Ingen koll. Nej, det var totalt kaos där.
Och du kunde planka in på VIPen till och med?
Ja, när jag gick in och hämtade kaffe. Annars hade man inte fått sig någonting till livs. Då får man ta äta eller ätas. Eller drickas i det läget. Så att då fick man ta lite starkt kaffe inne på VIPen. Och sen måste jag också hylla det hedrandet av Mikis Theodorakis när de spelade musiken från Soba där. Det var ändå lite starkt, det måste jag säga. Han gick ju bort och ska väl begravas imorgon. Det har ju varit flaggor på halvstång i Aten och lite landsorg. Så att, det var starkt. Tyckte ni det också framför apparaterna?
Ja, vi fick ingen riktig känsla tror jag framför där vi satt inne på redaktionen. Det var lite snack. Nej, okay.
SVT:s stjärnreporter verkar inte så imponerad av det heller, men det är kanske en generationsfråga. Nej, jag vet inte, han verkar inte jätteimponerad.
Han hade följt upp med att skicka selfies på sig själv till mig för att ägla så att han var på plats och inte jag.
Ja, så är det. Så att det är bara att ta nya tag idag hem, och nu tar vi sikte på dels. Detta är ju sista podden för den här perioden, men vi är ju tillbaka på tisdag inför Champions League. Då är det ju Malmö FF, Juventus, och det är ju det speciella att då blir det lite Sverige-bevakningspodd som kommer komma ut om veckor. Det är Champions League och Europa League. Då kör vi tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så att det kommer rassla på, och sen är vi tillbaka och tar rygg på landslaget igen när det är dags i oktober, eller hur? Och det känns som att folk är hyfsat positiva, eller?
Absolut. Hur ser mera man här lägret då?
Ja, upp som en sol, ner som en pannkaka för att tala klyschor. Nej, men det var ju en tung smäll detta tycker jag ändå. Men sen när man ändå tittar på tabellen så är det väl ändå okej. Det hade väl kanske varit rimligare att man fick stryk mot Spanien och vann mot Grekland. Att man har 9 poäng på 4 matcher om man har mött Spanien är... Ja. Det är ju inte okej. Det är ju okej, men det är ju inte kanon. Eller vad säger du, Martin?
Nej, men nu hoppas man ju bara att förbundet landar rätt i prissättning och biljetter till Kosovo och Grekland nästa samling, så att det blir liksom bara galna matcher på Friends när publiken äntligen får komma tillbaka fullt ut.
Ja.
Kompis till mig, Björn Ekmark, har skrivit på Twitter om 8 september förbannelsen. Ja. Sverige har nu spelat på 2000-talet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matcher just den 8 september och inte vunnit. Förutom den här matchen har de förlorat mot Grekland, så förlorade de 2020 mot Portugal i Nations League. 2019 lika mot i EM-kvalet Norge. Sen så EM-kval förlust mot Österrike. EM-kval oavgjort Österrike. Oavgjort mot Danmark och förlust VM-kval mot Portugal. Det är något med den 8 september kanske.
Ja, det är något speciellt. Och jag måste också ta fram ett sista mail. Ett sista argt mail. Jag gillar arga mail. Och det är Anders som skriver: den här förlusten får du och journalistkåren ta på er. Allt jäkla tjat från er till Janne och spelarna om träningsläger hit eller dit i Qatar. Tack för att laget fick 100% att fokusera och förbereda sig inför Grekland. Inga fler sådana PK-frågor framöver till Janne och spelarna. Spelarna pratar nog om det lika mycket som gemene man gör i Sverige 1,5 år innan VM spelas. Något, utropstecken, utropstecken. Nu har ni journalister gjort laget och jag själva en björntjänst. Kanske inte blir något Qatar för Sverige överhuvudtaget. Tack för det, Olaf med A. Prata istället med musslan Stefan Pettersson om frågor som ej berör fotbollen. Något måste han väl göra för lönen han lyfter av förbundet. Med vänlig hänsyn och något bitter över förlusten i Aten. Varför spelade Kristoffer Olsson? Han är varken kreativ eller bollvinnare i denna match. Heller utropstecken, utropstecken, utropstecken.
Jävlar, han var som en kulspruta. Han var på alla.
Ja, men jag håller med om att Stefan Pettersson kan gå och få lite frågor mer, men annars håller jag inte med. Det ska de hantera. Eller känner ni att det är våran förlust?
Ja, men det är ju kul att han, vårt jobb har ju uppenbarligen ska ju förändras då. Vi ska ju jobba för landslaget då helt enkelt. Tycker jag. Det är väl härligt.
Så är det. Då kör vi som en sista avrundning på den här kvalperioden, men vi är ju tillbaka igen redan på tisdag inför Malmö Juventus. Men då kör vi en sista kvalhjälte genom historien. Är ni beredda? 10 poäng.
Ja, nu kör vi.
Han debuterade mot Grekland 1986 och blev samma år landslagets bästa målskytt med 6 mål i EM-kvalet.
Debuterade 86. De borde ha varit med 90 sen, gissningsvis. Vad hade vi för gubbar 90? Debuterade 90-94.
Där gick slutsignalen för 10 poäng. Då går vi ner på 8 poäng. Han representerade Sverige i både VM 1990 och EM 1992 och gjorde mål i ett klassiskt möte med Costa Rica.
Det här måste du ta nu, Sundberg.
Vem gjorde det målet?
VM 90 och 92, men inte 94 då.
6 poäng. Utlandskarriären innehöll 3 klubbar i Tyskland, 2 i Italien, 1 i Frankrike och 1 i Spanien. Och bäst målsnitt under utlandsåren hade han faktiskt i Bayern München.
Ja, tror jag att det.
Ja, rätt. 6 poäng. Bra, Sundberg.
Kallebäcksexpressen.
Ja, ja. Kallebäcksexpressen fanns med på 2 poäng. Ilse Klone och Johnny Brottom. Ja, där räddade du. Det var 6 poäng ändå lite skamgränsen. Men det är starkt.
Snittar vi 6 poäng eller? Ja, inte
riktigt. Nej, inte en chans. 2,3 eller något.
Hur är det på ditt nya rum? Du byter rum med.
Ja, jag byter rum. Ja, det är otroligt litet. Men det är ju inga problem. Jag är ju terränggående.
Jo, men det blåste ju. Du vaknar ju en massa gånger.
Ja, ja. Nej, men jag sover ju dåligt. Det börjar jag och Talan sover extremt dåligt. Det är därför han checkar ut nu när han ska på minisemester. Jag checkar ut idag och drar hem helt enkelt. Så att, det är inte top of the line. Men när man äter frukost får man i alla fall samma utsikt som SVT:s stjärnreporter har till vardags. Så är det.
Det låter ju inte som att vi missar jättemycket då kanske, Martin, eller?
Nej, det gjorde ni inte. Ja, det är skönt hemma.
Men den semestern där, stjärnreporten och talaren semester. Herregud.
Mm. Historien, ja, det är ju lyxigt.
Han är hundringrikare också.
Ja, han kan gå loss på gyros. Stort tack för den här VM-kvalsamlingen. Och så tar vi nya tag på tisdag. Malmö FF Juventus på Eleda stadion i Malmö. Ska bli gött.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. The twigs and leaves in your backyard aren't exactly comfortable. And while mud does perfectly contour the feet, it doesn't score high on the durability front. But thanks to Allbirds, you can skip all the backyard experimentation. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials. And their innovative processes mean using less of the bad stuff and more of the good, while making shoes unlike any other. Like the Plant Pacer, made with 100% plastic-free plant leather. The Tree Dasher, a running shoe made from eucalyptus tree fiber. And from sugarcane, they've made the Superlight, their lightest shoe ever by weight and carbon footprint. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's allbirds.com.